Tjabba, då är Tidaholmspodden tillbaks igen. Veckans sponsor är Fitnessmixen, kostrådgivning och PT online.
Står du och stampar utan att veta hur du ska ta dig vidare? Att anlita en kostrådgivare eller personlig tränare som man känner förtroende till skulle jag säga är en väldigt bra investering. Oavsett om du vill gå upp eller ner i vikt, hitta en balanserad vardag eller fokusera på att förse din kropp med de bästa förutsättningarna du kan. Hälsa kan se ut på många olika sätt, men hur man än vänder och vrider på det så har vi bara en kropp och den måste vi ta hand om. Jag kan hjälpa till att hitta en vardag och en balans som fungerar för dig. En bra grund att stå på och utgå från. Hälsa som kommer inifrån och ut. Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka ett mail till jessica.evelina@hotmail.com eller besöka Fitnessmixen på Instagram för mer information.
Så, då var Tidaholmspodden tillbaks igen och med mig i soffan nu har jag Per Wahlström och han blir 63 år om 5 dagar. Så när detta programmet sänds så har Per fyllt 63, så kan vi säga. Välkommen till programmet.
Tack så hemskt mycket. Trevligt att vara här.
Hur är läget med Per Wahlström en grå november måndag då?
Jo, men det är ganska bra. Jag har varit på jobbet på museet och letat efter uppgifter som jag brukar göra. Och jag har inte haft så mycket annat att stå i, men just nu så är det mycket forskning som jag håller på med.
Ja, vi ska komma tillbaka till museet sen, men jag tänker vi gör som vi brukar. Vi backar tillbaka till uppväxt och lite skoltid, så du får gärna berätta vart du är uppvuxen och lite sånt.
Ja, jag föddes ju mitt i Tidaholm, slutet på 50-talet, 1958 då. Och jag bodde ju ganska centralt, granne med Vulkan. Så att där blev jag placerad som liten, väldigt nära ån. Och idag skulle man nog tyckt att det var ganska farligt att bo så nära ån. Det var bara några meter emellan. Jag vande mig så att jag fiskade och jag fiskade kräftor och jumpa på isflak och grejer. Och sånt. Så det var inga problem. Det funkar, jag överlevde i alla fall. Ibland blev man lite blöt då.
Men. Ja, men du lärde dig också. Ja, ja. Ja. Vad minns du uppväxten och skoltiden? Om vi tar från du föddes upp till årskurs 6 där. Hur du hade det med kompisar och skolan och sånt?
Ja, ja, det är ju ganska bra förspänt på grund av att jag gick på Kungsbroskolan. Där började jag i första klass och först gick jag i lekskolan och det var alltså uppe vid Samrealskolan. Där mitt emot där låg det en gammal träbyggnad och i den fanns en lekskola.
Ja.
Där har jag ju många minnen ifrån. Där fick man ju klä ut sig och spela apa och det var ju, älskade jag från början. Så att det var ju min start.
Ja.
Så att sen kom jag ju då till Kungsbroskolan och där började jag i första klass på tredje våning faktiskt. Fick man gå ända upp. Så det var.
Ja.
Men till och med så gick vi på lördagar.
Aha.
Så att det var de sista åren som man hade det i Sverige på lördags. Att skolan var på lördag och förmiddagen en stund. Då.
Så. Ah. Mm. Hur minns du tiden på Kungsbro då?
Jo, men det var en bra tid. Vi hade ju väldigt mycket att göra. Jag var ju fascinerad över den här gamla skolan för det fanns ju väldigt mycket uppstoppade fåglar och djur uppe i en natursal där uppe. Då. Det var ju, den gick jag ju ofta att titta på då. Det var ju väldigt spännande där. Så att det var jättekul. Och sen hade vi ju idrotten. Den var ju ner i den rosa skolan då. Va?
Aha, okej.
Okay. Ja, där hade vi Alf Andersson som kämpade med oss där. Och sen matsalen var ju väldigt speciell där inne. Det var en stor matsal på det gamla sättet med ordentliga bastanta mattanter som slabbade upp maten. Och det var ju bara äta allt. Det var ingen idé att neka. Utan det var.
Nej.
Ja, det var. Och så kom flårtanten. Det var ju också en underbar tillställning när man skulle gå och ställa sig på led och skölja munnen med flår. Och det kom en dam i vit sån här, och vita träskor. Och delade ut små muggar som vi fick stå och skölja i då. Men det var kollektivt på den tiden. Man skulle ha det där. Och det kanske var bra. Jag har alla mina tänder kvar. Så att det.
Ja, precis. Ja,
det var effektivt.
Nej. Om du nämnde mattanterna där, var det någon mat i skolan som var extra god och någon som du helst i sullersluppet?
Ja, jag är inte sådär förtjust i fisk då, va? Så att, det hade jag lite problem med. Då, så att, men det löste jag. För att jag blev tvingad en gång av en lärare att äta fisk som jag inte ville ha då. Och då spelade jag att jag hade fött ett ben i halsen och gjorde liksom en dödsscen nästan där inne. Så att de vågade aldrig be mig mer äta fisk.
Nej.
Jag la mig nästan på golvet och bara låg och kippade efter alla och skrek att jag fick inte ur benet. Men jag hade inget ben i halsen. Men
nej.
Det gick bra ändå. Det löste sig.
Det funkar.
Jajamän, så att, och sen lyckades jag en gång då. Och när vi fick makrill, det glömmer jag aldrig. För då fanns det skinn på den. Och på baksidan var det så det var silvrigt ut, va?
Aha.
Ja. Och då hade jag ju liksom lärt mig att det här är kvicksilver och det är ju giftigt.
Ja.
Och alla barn, det var ingen som vågade äta den här fisken mer sen, för att det var ju kvicksilver, så de fick ju sluta med den här jädra makrillen. Alla barn visste ju det, så fort de vänner fick de ju se kvicksilvret då, och det visste alla att det var giftigt. Så. Och det var mitt fel.
Ja, ja, ja. Mm. Skoltiden med kompisar och sånt här, hade du mycket kompisar i 16?
Ja. I och med att jag bodde så nära med då, va, så var ju de alltid med mig hemma. Jag hade ju alltid projekt på gång hemma. Det var alltid någonting jag hade hittat eller gjort eller fått tag i då, va. Och då skulle ju alla kompisar få med mig och kolla på detta då. Och ibland hade vi ju 20 minuters rast och då hann vi ju hem och göra en snabb koll på de här grejerna då, va. Sen var det ibland var det nästan lite kö vilka som skulle få med hem efter skolans slut då. Du har gjort en liten cliffhanger till dem så att de fick reda på vad jag hade fått tag i från en gammal cykel eller någonting som jag skulle meckla med. Då, eller köpt ett nytt lok till modelljärnvägen eller något sånt där. Så att det var, vi hade jätteroligt och vi fiskade ju mycket i ån då. Vi hade ju väldigt mycket sådana grejer för oss. Och följde ån ända upp till Stålseka, där kunde vi vara ända och gå upp ibland och mixa med då. Sen var ju Vulkan väldigt spännande och då var ju den låst, instängd plats där man inte fick komma in. Men vi lyckas ju krypa under broar på rör och grejer då och ta oss in på det här förbjudna området. Det var ju så spännande som att man fick lampa med sig då. Så att, och någon gång kom där då vakter och tog oss.
Vad hände då?
Ja, då körde ju ut och så fick ju banner då och så fick vi ju själv och föräldrar bli inkopplade. Det var ju absolut inte till. Och det är ganska lustigt, det är förbjudna området, där vill jobba jag idag.
Ja, just det, du är tillbaka på brottsplatsen.
Ja, det kan man säga, verkligen.
Ja. Idrotter då, i den här åldern, från 5-6 år uppåt?
Jag gillar ju brännboll och jag gillar inte när Elf Andersson ville vissla ha såna här hoppa på plintar och sånt, det hatar jag. Ja. Men sprang gjorde jag. Jag var en av de snabbaste i klassen faktiskt. Jag sprang som en jädra älg. Så att, det var en av mina favörer att springa. Då. Men fotboll gillar jag inte. Inga lagsporter. Det gillar jag inte. Det var aldrig det. Jag blev sist val alltid. För det är ingen som ville ha med mig. För jag gjorde alltid självmål och krånglade till det. Då, va. Så att, det var ingen som ville ha mig i fotbollslagarna.
Nej. Hur var det på din tid då med ishockey eller på vintersport?
Ja, vi åkte ju faktiskt på Rosenbergsbanan där borta. Det var ju till och med i början då när vi åkte dit så var det ju öppet. Det var alltså inget tak ens på.
Utan det var bara en rink.
Det var en rink och så en ishall och så gick vi dit med våra skridskor då, va, och klappade runt där borta då. Men det var likadant med det. Jag åkte gärna skridskor men jag ville inte vara med i någon ishockeymatch. Och inte bandy heller. Det var inte min grej.
Nej. Efter, hur går du 1-6 eller går du upp till årskurs 6 på Kungsbro?
Ja.
Var tar den vägen
sen? Sen blir det Forsen. Ja. Då är det centralskolan som det heter då.
Ja. Hur var steget tyckte du att komma dit ner då när du är yngst där nere och stora barn? Och...
Ja precis, det var ju ett steg mot vuxenvärlden och på den tiden var det ju ganska mycket mobbing och mycket det här att man skulle döpa så det va.
Ja.
De var ju ganska taskiga mot. Jag kände ju en del då som var lite äldre som man försökte ju etablera kontakt med dem. Då, men det var inte så lätt heller. Det var. Men alla skulle ju döpas då, var i toalettstolen och det var ju ganska... Ja,
det skulle ju aldrig ske då.
Nej. Det hade ju blivit fena. Men jag gjorde ju en grej då. Va? Jag gick ju in där och blötte ner huvudet i vattenfatet och gick ut och skrek att jag har blivit döpt. Och svor och sputta av fräster då, va? Och tyckte det var äckligt. Och alla sa, åh, han har blivit döpt. Då var det över för min del. Va? Då
hade du slapp, du jag tänkte blev inte steget döpt. Längre så du slapp. Ja.
Så jag blev aldrig döpt i toalettstolen, utan jag blötte ner mig själv och gjorde en egen grej.
Ja, men det var ju faktiskt smart då. Men klimatet annars då, skolan efter detta då, det var ingen rolig grej för dem som fick vara.
Men nej, det var det inte.
Annars då, centralskolan överlag den här tiden då?
Jo, men det var väl rätt okej faktiskt. Vi hade ju rökruta till exempel. Men det var ju också något som jag absolut inte kan förekomma idag. Där stod ju alltså
lärare och elever.
Barn röka ute då, va? Det var inget med det.
Nej.
Det var ju nästan, de rökade ju inne, lärare till och med i sina lärarrum. Luktade ju rök när de kom in där. Så det var... Ja. Det fanns inget sånt.
Röker du själv?
Nej. Jag tror aldrig jag har rökat en cigarett i hela mitt liv.
För du har inte testat heller?
Nej, och inte snus heller.
Nej.
Nej, jag har aldrig haft en pris i mun.
Nej, då är jag imponerad. Ja. Men hur minns du 7-9 då? Hur gick det för dig i skolan? Hade du lätt för att ta in grejer? Behöver du plugga hemma med?
Nej. Det jag var intresserad av, det gick ju väldigt bra. Kemi, fysik och svenska var jag ju bäst på då. Det fick jag ju höga betyg. Men sen berodde det ju på lärarna med. Jag var ju en pajas alltså. Det var ju, jag började ju redan att imitera lärare i 7:an. Och sen började det ju gå ut för mig. Vissa lärare, de förstod att jag härmde dem då. Det var ju inte så där himla bra. Och en del tyckte det var jättekul. Så jag körde ju parodier och... Alla skrattar ju åt detta då, utom de lärare,
det
är klart.
Ja, det förstår jag.
Så att jag hade ju liksom ett manus, så att det var ju där jag började min bana egentligen med. Och, så att när jag slutade 9:an, då började jag faktiskt åka ut lite grann och uppträda. Och vara ute på fester och sånt och imitera alla möjliga kända politiker och sånt där. Jag gillar ju det, jag tyckte det var underbart. Så att det kom tack vare skolan där då.
Ja.
Så att, och sen var jag ju med i kabarier och sånt där. Jag spelade ju trummor och där började jag ju tidigt med. Så att jag gick ju på musikskolan för Sven Gustafsson då och började väldigt tidigt. Så att jag var ju intresserad av musik och det. Så att det var ju jättekul. Så att,
men kabarén på Forsen, när jag diskuterade med någon annan gäst för det finns ju inte kvar längre.
Nej.
Och det kan jag ju tycka är sjukt synd med tanke på... Alltså det var ju uppbyggt riktigt bra där nere med musikstudier.
Det var väldigt...
Och det gav nog mycket, även om du inte var intresserad av att vara med på kabarén, du kunde hjälpa till bakom, du kunde vara ljudtekniker, ljustekniker. Det fanns, jag tror, det var nog en gemenskap som kom med alla som fick vara med, både det och julspelet, men framförallt kabarén, för då blir det så mycket sketcher och... musik och du fick välja musik. Det spelar ingen roll om det var Ebba Grön eller vad du ville ha.
Nej, men det var lärorikt och det var ju lite ett frö för många, va?
Ja.
Som kom när de hade fått gjort det här, så märkte de att det här var ju någonting som skitkul att fortsätta med. Så att många av dem som jag känner, de har ju liksom levt på musik hela livet sen nästan. Så.
Ja.
Det var ju faktiskt så.
Vad var det för musik när du är... runt 15 till 17, 18 då. Vad lyssnas det på för musik då? Var det för musik när du är runt 15 till 17, 18 då, vad lyssnas det på för musik då? Eller vad hade du för band?
Ja, vad hade jag för band? Jag spelar i musikkåren också, va. Jag spelar mycket storbandsmusik och sånt, va. Det gillar jag ju, va. Så att, men jag spelar ju allt, det gjorde jag ju, så att det var ju allt från ELO till hårdrock, allt som gick att få tag i.
Ja.
Så att jag hade ett väldigt brett spektrum egentligen. Det var dansband och det var liksom allting då, så att allt som gick och packa och slö till, det var jag med på. Så att det fanns liksom inga begränsningar där. Sånt där.
Nej. Hur var det med skoldiskon på den här tiden?
Jo, men det var det ju. Det fanns skoldiskon och jag var ju engagerad som diskjockey då ibland. Va? Så att jag släpade ju med mig högtalare och grammofonskivor och var diskjockey då. Va? Så att det höll jag på med ända in till, jag vet inte när jag slutade med det riktigt, men det gjorde jag ju även i Folkets park ett par gånger, det vet jag, när det var.
Aha.
Skoldans där då.
Så hade jag, ja. Vad minns du några band under din uppväxt som du har varit på, när du nämner Folkets park just, som du har varit nere? Det har ju varit rätt stora band vad jag har förstått, som har varit här förr.
Ja visst, ja nej. Jerry Williams har ju varit där, det vet jag, kommer jag ihåg, som var där. Och vi hade de här, vad heter de nu då? Jag är så dålig på namn på sådana här.
Aha. Det var många.
Det var det. Det fanns allt möjligt som kom dit och var så det. Hepstars vet jag var där då.
Ja, Falköpingsparken då, var det någonting i kompisar drog iväg på?
Jajamän, ja.
Tyckte du, slår det större att få lämna lilla Tidaholm och åka till Falköping och träffa tjejer och killar? Och,
ja.
Eller var det krångligt?
Lite grann. Vad vi åkte mest egentligen när jag kom upp i liksom 18 år, när jag började få körkort, det var ju Ekåsen, va?
Ja.
Det var det stället som vi åkte kanske då varannan vecka eller något sånt där då. Där träffade jag ju mycket kompisar och sånt. Så det var ett bland de ställena vi åkte mest, tror jag. Men vi var ju även i Falköpingsparken.
Ja.
Och sen fanns det ju många som åkte ännu längre. Men jag var liksom aldrig sådär väldigt mycket för de här dansbands. Jag vet inte. Jag åkte med någon gång ibland. Då, men det var ju, när man kom ner till Ekåsen kunde det vara lite bättre tryckt. Då var det lite mer rockigt. Va? Så det.
Ja. Mm. Vad... Börjar du spela i något band? Du säger att du var med i musikkåren. Hoppar Per in och är med i något band på trummor under någon period här?
Ja, jag spelar ju mest i Storberg. Sen när jag började på lantbruksskola då, 74, så gick jag över till Töreboda musikkår.
Okay.
Då var jag med och spelade där i 2 år. Då, va? Och då var jag även med i ett band på Sötåsen. Då var vi några stycken som spelade. Någon spelade bas, en spelade trumpet. Och någon spelade gitarr, så då hade vi ett litet band där, så vi spelade lite grann där då. Men det var mer att alla som kunde lira var med då, helt enkelt. Så det blev lite mer jammande egentligen, men vi hade en lokal där vi kunde vara i då. Så att,
ja, men du sa här, efter nian på Central så blev det Sötåsen. Varför väljer du Sötåsen för?
Ja, det kan man ju undra. Vi hade ju en sommarstuga utan på landet och jag hjälpte ju till där på somra och sånt på en bondgård bredvid då. Och drömmen för mig, det var ju att ha en traktor och köra mig själv. Jag vill ju inte åka med de andra bönderna. Så att när jag var 13-14 år så köpte jag min första traktor då. Och sen drog det på, så jag köpte fler traktorer när jag var 15-16. Då hade jag redan lite ett entreprenadföretag, så jag åkte runt och hjälpte folk och plöjde i potatiland och sånt där. Och sen blev jag ju intresserad av jordbruk. Så att jag ville ha en gård då, helt enkelt. Så då sökte jag till lantbruksskolan då.
Ja.
Och det gick jag ju i 2 år då på Sötåsen.
Lärde du dig mycket de 2 åren på Sötåsen?
Ja, det var en bra...
Jag tänker du kommer ändå från Tidaholm och familj och vänner.
Ja.
Var du hemma ofta?
Ja, det var ju varje helg.
Okej.
Det var det ju. I och med att man inte jobbar i laggården då.
Ja.
Så att man kunde ju få ett passband för att stanna 14 dagar ibland. Men jag tyckte det var väldigt spännande. Det blev faktiskt en lärorik period. Jag lärde mig väldigt mycket då. Fick mycket kompisar som jag fortfarande har kontakt med. Alltså.
Ja. Mm. Men du sa det, första traktorn var du 13.
Mm.
Vad kostade en traktor då?
300 kronor.
Och hur lång tid tar det att samla ihop 300 kronor på den här tiden?
Det tog en sommar att hjälpa till att ta upp potater.
Ja.
Och det var lite roligt, för det var 2 kompisar till mig som var med på samma potatupptagare. Och de var ju från din botrava då. Och jag var ju Tidaholmare. Och sen var det då liksom, hade vi fått då en fast lön på cirka 5 kronor i timmen, tror jag, eller något där då.
Ja.
Ja, och sen kommer bonden till mig och säger när det är klart, ja, så han, du är ju för tid, du är ju stadsbo, så jag vet inte om jag kan ge dig lika mycket pengar. Och problemet var att det var ju jag som jobbade, de andra tog ju, slängde rötna potater på varandra hela tiden bara.
Ja.
Så jag fick sämre lön, 50 euro då i timman. Så att när det betalas ut en lön, och då hade jag alltså parerat lönen med traktorinköpet 300, då fick jag 270 spänn istället för 300.
Aha.
Ja, och det blev ju en besvikelse. Jag kunde inte åka och hämta den här traktorn. Jag var tvungen att cykla till Tidaholm igen och hämta 30 kronor till då.
Ja.
Och sen kunde jag åka till Ekedalen och göra affär på den här traktorn. Och jag hade ju inga körkort där, jag fick inte köra den, men jag körde rätt genom Ekedalen och hade med mig en cykel och en fotogendunk på cykel, och så jag kunde tuffa hem med den här traktorn. Jag var ju så stolt, så det var ju liksom det här var ju liksom värre än något annat.
Ja.
Att få en egen traktor.
Ja. Mm. Hur var mottagaren när du kom hem då?
Jo, men farsan,
eller var det redan klart? Du hade berättat upplägget.
Ja, jag hade varit och tittat på med farsan, men han var ju inte med, utan det var några kompisar var med då, som var lite äldre, som hade moped och grejer. De fick åka bredvid och liksom och flankera mig då. Alltså, det var ju stort att köra den hem. Och när jag kom hem med han då, sa farsan, men du håller på att tappa hjulet. Och då fick jag se att han var liksom sliten i de här naverna i bak. Va? Så att när man svängde åt höger då får hjulet av. Så farsan, han fick gå med slägga och slå in där. Och sen rätt sådär så var det på väg att ramla av igen. Då.
Aha.
Så jag kunde inte ha den här traktorn så hemskt länge. För jag lämnade tillbaka den faktiskt.
Eller fick sålde. Du pengar?
Ja, fick pengar. 300 tillbaka.
Ja.
Och då hade jag redan köpt. Då var jag 14. Då hade jag inte följt 15. Då köpte jag en Ferguson.
Ah, okay.
En liten grålle, och det var ju liksom den blev ju, då hade jag plog och harv och jag hade en liten vagn och grejer och sådär. Så att då kunde jag ut och åka då, så kunde jag ta 15 kronor i timmen, då känner jag ju 3 gånger så mycket som på den jävla potatupptagningen.
Ja, det var smart.
Ja.
Hade du någon moppe, Per?
Ja, oh ja.
Minns du din första?
Ja, jag minns min första, den köpte jag när jag var 13 år. Ja. Station på Bodins station, 55 kronor.
Ja.
Var jag för den, och det var en Monarped.
Okej.
Okay. Ja, och den fick jag ju då, jag åkte ju på den till min sommarträff, för där uppe hade jag ju min odling ute och hönor och kalkoner och grejer då. Jag fick ju cykla dit annars då.
Ja.
Men 13 år gammal så tänkte jag, nu har jag ledsnat på det där, så nu börjar jag åka moped istället. Och då fick jag en lecykel bakom Boströms lager. Där kunde jag hoppa på mopeden och sticka då. Så åkte jag över fängelset, kom ut uppe vid Kullsarp, in på en liten grusväg, och så kom jag upp till vårat ställe då. I Otrava. Sen var jag där. Och sen åkte jag tillbaka hem på kvällen igen när jag hade matat. Så att, och ibland var det kompisar med. Och då följde de med. Och de hade ju bara cykel. Då, så de fick ju cykla som en liten blå bredvid mig. Och så åkte vi upp och matade mina hönor. Och samlade hem ägg och grejer då, som jag hade. Då. Så att det var jag hade en liten organisation med det där. Så att, sen hade jag ju burfåglar hemma. Som jag hade lite, jag hade ju till och med registrerat ett eget företag, det var ju bara påhittat då, men som heter Wahlström Zoologiska, och där var jag nere på Västgötablad och lyckades få tag i en stämpel. Så stämplade jag allting med Wahlström Zoologiska, och då var jag liksom 12 år eller någonting, 10-12 år.
Ja.
Och så sålde jag undulater och födde upp då, och kanariefåglar och papegojor och allt möjligt hade jag. Jag hade 70 fåglar i sovrummet hemma, inne i mitt rum.
Oj, ja, då var det fullt.
Ja, morsan var inte glad, kan jag säga.
Nej, det kan jag tänka mig. Huset du bodde i som låg där du växte upp, var det ett stort hus?
Ja, det var ju ett hyreshus där.
Okej.
Okay. Ja, det var ju Bengtssons Bema. Det var ju uppe på, vi bodde på 3:e våning i ett stort hus där då. Vi hade en stor lägenhet längst upp där.
Ja.
Utsikt över stan då.
Ja.
Så att... Det var liksom min, och så, men vi var ju väl, vi hade det här sommarstället i Otrava, det var ju liksom där som det var där allt skedde.
Ja.
Det var ju bara 7 kilometer dit, så man åkte ju dit på cykel på en halvtimme nästan, så det var ju, det gick ju fort va.
Ja. Ja, en halvtimme tycker du gick fort då, men nu har folk, ungdomar idag har skjuts både till Tidavallen och Ulvesborg, fast de bor innanför stadsgränsen.
Ja.
Det är inte många som cyklar. Nej, nu ungdomar.
Jag fick börja cykla, min far var ju tävlingscyklist då, va? Så att jag fick ju hänga med på alla tävlingar och sånt då, så att jag var ju, jag fick ju cykel väldigt tidigt, som han är skidåkare, han var ju med och åkte skidor, och han var med och bildade till det, har de cykelamatörer till och med då, så att TCA.
Okej, okay, ja.
Så att han var ju väldigt idrottsintresserad och det blev ju lite nagel i ögat, för det var ju inte jag då.
Nej, jag tänkte säga det, det var ju inte du då.
När jag döptes fick jag mina första skidor.
Jaha.
Ja, han var väldigt ambitiös.
Ja, det kan man
men
säga.
Men jag kommer aldrig ihåg att jag provade dem då i alla fall när jag var nydöpt.
Nej.
Det tror jag inte.
Nej. Vi kör en liten paus innan vi studsar vidare i Pers liv.
Jag var 20 år gammal, hon var en evighet. Hon lärde mig leva och gråta, hon lärde mig allt jag vet. Men folk i stan där jag bodde sa hon var sjuk eller så, att hon var missanpassad, men hon var för stolt för att höra på. Hon bodde på fel sida älven i en nedlagd mjölkbutik. Jag var hennes unge älskare från Stallbackas bilfabrik. Vi brukade åka omkring i hennes Dodge 67. Hon sa vi kör hela natten, för jag vill se var alla vägar tar slut. Little Willie John sjung för min själ som ett långsamt farväl. Spela upp en sorgsen sång med Little Willie John. Brukar kisa och viska, du måste sticka från stan. Här är alla ihåliga och snart är du likadan. Hon sa vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag ger dig vad du vill. Men det kostar dig mer än pengar, din kärlek och lite till. Du vet jag har skulder för livet, jag bär på en tung gammal sten. Men nu bränner vi ner mjölkbutiken och älskar i lågornas ben. Åh, låt mig höra den sista gång spela hennes älsklingssång med Little Willie John. Sjung för min själ som en långsam farväl. Spela upp en sorgsen sång med Little Willie John.
Så, då är vi tillbaks igen. Men efter sötåsen-tiden, då började du köpa lite maskiner och starta något eget. Är du uppe i Otravar?
I Otravar, ja. Ja. Då köpte jag min första hydraulgrävmaskin då, va. Det var liksom drömmen att få tag i en riktig grävmaskin.
Ja.
Så att där köpte jag då. Och sen köpte jag mer traktorer. Skördetröskor hade jag några stycken. Halmpressar. Sen åkte jag runt i bönder då, va. Och på den här tiden på 70-talet så var det liksom en generationsskifte mellan att de bönderna som jag hjälpte då, va, de hade inga egna maskiner utan de hade ju kanske en självbindare och i stort sett då, va, och en liten traktor. Så att när jag kom med min stora skördetröska så var det ju stort då, va.
Ja.
Då hjälpte jag dem på en förmiddag, så fick vi av deras spannmål som de hade hållit på med i 14 dagar sedan i vanliga fall. Så det var ju, och det var många sådana lite, på den tiden fanns det ju småbrukare, de här som hade små gårdar med 5-10 kor, och de finns ju inte kvar.
Nej.
Nej, de är borta.
Men hur finansierar du alla de här inköpen då?
Det mesta var ju att jag hade sålt och köpt grejer då. Jag började ju rätt tidigt och handla med allt möjligt sådär. Så att jag fick ju finansiera det genom att helt enkelt... Ja, grävmaskin fick jag nog låna ut och farsan lite tror jag. För den var rätt dyr på den tiden. Idag hade nog en sån kostat 200-300 000 då, va, ungefär. Så att det var ju...
Ja.
Så att,
Men då var ju, när du kommer ut och gör jobbet om... Hade tagit 2-3 veckor att göra. Då gör, ja, på
då gör man det på en förmiddag då, va, bara och swishar av det då.
Ja.
Så jag hade ju stora tröskor, det var ju liksom rejäla monster som jag åkte omkring med. Så att det var rätt, men sen var jag ju tvungen att bygga en maskinhall för att få in allt det här med. Jag hade ju inte stå ute allting heller. Och så där. Nej. Det blev ju mycket runt omkring då. Men jag var ju ensam hela tiden med detta. Min far hjälpte mig ju lite ibland och han körde lite maskiner och sådär då. Men,
inga kompisar som du tänkte att jag tar in dem och hjälper mig?
Jo då, det hade jag med. Det hade jag med. De fick hjälpa till ibland. Ja. Ofta när det var frågan om transporter och sådär och man skulle köra två traktorer och en tröskare och en körde halmpressen och sådär. Det kunde göra då, och pressa halmen då.
Ja.
Så då kunde man ha liksom fullentreprenad. Och sen när man skulle flytta en grävmaskin då var man tvungen att ha med sig någon som skjutsade en och sådär och grejer. Så att det blev... Det var ju, jag var ju tvungen att skaffa en trailer och då fick jag åka till annat Arboga, det vet jag, mitt i vintern. Fick jag tag i en stor maskintrailer då, en gammal Scania med maskinflak som man kunde flytta den. Han vägde ju en 20 ton eller någonting, så det var ju tunga grejer. Som
det är klart.
Men det var ju traktorregistrerat, det är ju sånt som ungdomar åker omkring mig idag.
Ah.
Där fick jag åka ifrån Arboga hem då, det tog ju liksom evigheter innan jag var hemma med den här traktor, eller den här gamla lastbilen då, så att... Men sen tyckte jag att då var jag på banan ordentligt när jag inte behövde leja för maskintransporter då, eller flytta maskin. Det är ju band på de där stora grävmaskinerna. Så att det gick ju inte att flytta dem, men de är ju bara 3 kilometer i timmen. Så att
Vad händer sen? Gör du lumpen eller slipper du undan? Eller?
Nej. Jag åker in i lumpen och jag får ett sånt där jävla långt. Jag blir alltså plutonsbefäl, så jag är inne i 15 månader eller någonting då. Va? Så det är ganska länge då.
Ja. Hur går företaget då? Eller
ja, det blev ju lite katastrof för att det blev ju stillestånd då, eller stillestånd, så att jag fick ju försöka och köra på helger och kvällar och sådär. Och sen när det blev riktig kris ibland, då fick jag ju få permission då. Och då kunde jag ju gå upp, det var ju nästan bara jag, de andra fick ju aldrig permission. Det var ju så viktigt med kriget, det var ju hela tiden... Att det skulle komma fiender ifrån ryssens landfalla. Så att jag gick ju inte att bli ledig från det. Nej. Men jag fick permission. Ja. Så jag kunde vara hemma några dagar ibland och gräva. Om det var någon som skulle gräva en grund till något. Någon bonde eller något. Då. Så kunde jag vara hemma ett par dagar. Så att det brukar gå bra.
Ja. Vad tyckte du om lumpen annars, Per?
Jo, det... På ett sätt är det ju meningslöst och på ett sätt var det ju meningsfullt. Vi fick ju en väldigt bra kamratanda och jag fick ju mina lastbilskort och busskort och allting där.
Ja.
Som jag har haft nytta av hela livet sen då, va? Så det var ju bra. Och jag fick en bra utbildning och så att jag blev ju plutonsbefäl för en stridsvagnstransport. Så jag var ju med ute och åkte i hela Sverige och flyttade stridsvagnar då. Så då satt jag i en förbil och så hade vi med oss en 6-8 maskintrailer då, som drog stridsvagn S och Centurion genom hela Sverige. Så vi var nere i Skåne, vi var uppe i Falun, vi var i Norrland och vi var överallt och flyttade med stridsvagnar. Och vi körde ur mobbförråd och sånt där. Då. Så det var ju liksom 50-70 ton vi var ute och drog på. Så det var
en del.
Det var maffiga grejer.
Ja,
så jag lärde mig mycket där då. Det gjorde jag ju faktiskt. Det,
och körkorten måste ju vara grymt.
Det var ju bra att få alla.
Ja.
Det var toppen. Så att, och körskolläraren, det visade sig när vi började prata, jag och körläraren, då säger han så här, ja du är från Tidaholm, ja. Och då visade det att hans far hade varit och lånat en potatupptagare utav mig ifrån Baltak.
Aha.
Och när han fick höra att det var jag, så glömde vi ju det här, så vi åkte runt i Skövde lite bara prata och sen, det går bra här, så var vi klara.
Ja,
då fick jag mina körkort. Ja. Så det var nästan på gränsen till mygel, men det funkar i alla fall.
Det funkar.
Ja.
Vad efter militären sen då? Vad är du tillbaka till? Entreprenad,
ja, då är jag tillbaka på entreprenaden igen. Så att sen det som var som allra roligast egentligen, det var ju alla såna här udda befäl i militära som jag imiterade. Så jag körde egna shower alltid när det var. Det var ju underbart. Jag träffade faktiskt en här, ringde det en till mig. Så kommer du ihåg mig, sa han, jag glömmer aldrig dig, sa han, när du imiterade mig, sa han, för han var en sån pedant. Aha. Och när du körde den här showen, sa han, när du tvättade bildäck, han var så noga när han tvättade allting då, och då hade jag gjort en parodi på det, va? Typ som Robert Gustafsson nästan då.
Aha.
Och då sa han, och detta är nu, han var alltså idag över 80 år, jag glömmer aldrig det, sa han, när du körde parodin på min biltvätt, så att det var lite stort.
Ja, det tror sjutton det. Men du fortsätter sen med maskiner och alltihopa.
Ja, jag
växer kör, det mycket företaget? Eller?
Nej, jag kör ju egen regi, va? Så jag försöker hålla det på en sån nivå så att jag inte vill ha för många anställd eller så. Jag hade ju lite hjälp ibland då när det behövdes då, som la rörna, ville ha diken och såna här saker. Så att, och sen sålde jag ju maskiner också, så jag var ju liksom inte bara ute och grävde och tröskade, utan jag köpte ju tröskor och jag köpte traktorer och sådär då. Va? Så att i början på 80-talet köpte jag ju en gård i Kungslena då.
Okej, ja.
Och där hade jag ju då både entreprenadverksamheten plus då att jag sålde och köpte maskiner. Men när vi hade köpt den här gården, då visade det sig att jag fick inte ha laggården med, för att det var avstyckning. Det skulle tagit bort mark.
Okej.
Ja, det var inte en full storgård, utan det var avstyckning. Det skulle bli som en lite mindre enhet. Och på den tiden var ju lantbruksnämnden, det var ju en av våra statliga myndigheter som kunde bestämma över hur gårdar skulle se ut då, va? För att få lite större gårdar, och de började ju lite smått och slå ihop och sådär. Och då visade det sig att det gick inte att stycka av över allmän väg, för laggården låg på en sida vägen, så hade vi redan köpt stället.
Aha, okej.
Okay. Ja, och då fick vi sälja tillbaka det igen.
Ja.
Det gick inte, och då byggde vi nytt i Otrava, precis bredvid våra torp då, så byggde jag ett nytt hus. Ja. Och en ny stor maskinhall då.
Ja, okej. Okay.
Mm. Så där hade jag ju mina grejer sen. Då kunde jag köra in tröskor och traktorer, och jag hade verkstad, jag kunde reparera. Jag hade till och med ett tag återförsäljare, så jag sålde traktorer åt utifrån Bjurum.
Okay.
Ursus traktorer från Polen hade jag hemma då och sålde. Så att det var, då var det ju rätt mycket att göra. Då hade jag fyllt upp, kan jag säga. För det var,
ja. Mm. Vad händer sen i livet? Är det barn? Och,
ja, 83 kom ju, för jag träffade ju redan min hustru då, 78.
Hur träffades ni?
Det var hos bekanta i Otrava faktiskt, på en fest.
Ja, okej. Okay. Ja.
Så att, och sen fick vi första barnet 83 då.
Ja.
Och då bodde vi på landet på en liten gård, och så flyttade vi in till stan, för då tyckte vi att det kanske är bättre att bo i stan när man har barn. Och det. Så,
ja.
Så 83 så hamnade vi i Tidaholm då.
Ja. Var det för att det var enklast? Eller?
Ja, det var nog det. Att det var lite enklare med allting då, tyckte vi då. Så att, och jag höll ju fortfarande på med maskiner då, men då hade jag kopplat bort det här med att vara ute och köra entreprenad. Så då körde jag nästan bara försäljning. Sålde och köpte maskiner. Så att, då hade jag ganska stor omsättning på alla sorters lastmaskiner, och sålde på export och överallt då.
Ah.
Så att, det var rätt kul.
Ah. Ja. Hur, när du flyttar tillbaka, eller när ni flyttar in till Tidaholm, vart i Tidaholm skaffar ni hus då?
Det första vi köpte var på Södra Kungsvägen 20, och där bor min son idag.
Ja.
Så att han köpte det sen, så vi sålde ju där och efter några år. Så att, och då började vi, då hade vi haft några gårdar och några hus då, va? Och jag gillar ju att renovera och köpa hus som var lite dåligt skick sådär då. Det gjorde vi likadant. Det här renoverade vi upp dem och fixade till det här huset. Men sen hittade jag ett annat, och då målade vi i ordning det och fixade och donat. Det blev ju många hus genom åren. Det gjorde det ju faktiskt.
Är det något hus speciellt som du minns extra mycket i Tidaholm som lyssnarna nu kan relatera till?
Ja, vi hade ju det som hette Jovas vittne, eller det stora gula huset mitt emot Sagabiografen där då, va?
Just det, ja.
Det gjorde jag i ordning, och det var ju en evighetsarbete. Jag renoverade 270 fönsterbågar i det huset.
Och det var där det var leksaksaffär.
Ja,
och
precis.
Så,
ja. Och så gjorde vi om hela första våningen till en lägenhet och andra våningen till en lägenhet. Satte in kakelugnar igen. Bytte flera kilometer list, bytte vi ju mot originallist då, va? Och tog upp alla trädgård och skrapa och slipa grejer. Jag la ner ett fruktansvärt jobb på det huset.
Ja.
Så att, men det blev ju fina, och satte in pardörrar igen och sådär. Det var ju ombyggt, när Jehovas vittnen hade byggde de ju om på 70-talet då, till det, då ville de ju ha modernt.
Ja.
Med släta gabondörrar och ja. Och vi försökte ju återställa hela huset då. Jag var ju min ambition att göra det. Så att, men sen när vi hade bott där ett tag tyckte vi det var lite mycket väsen och döna och för, lite dålig trädgård och sådär. Det var bara en litet. Så att då var det dags att hitta något annat.
Så, ja.
Så det har nog blivit en 15-18 hus genom åren.
Ja, men det huset du nämner, det tror jag många vet att ni hade och la ner. För köpte ni det efter det var leksaksaffären?
Ja, det gjorde vi. Köpte det av leksaksaffärens konkursförvaltare. För när det gick i konkurs så köpte vi det då.
Ja, okay. Ja,
och då var det andra gången vi köpte, första gången utav Jovas vittnen direkt, men då kom vi inte överens om priset och lite tillträde och grejer, så då backade jag.
Ja, okej.
Okay. Ja, så att det var meningen, vi köpte betydligt tidigare, och jag tror det var 5 år tidigare eller någonting.
Ja, okay.
Men då fick vi inte ordning på överenskommelsen helt enkelt. Den blev inte som vi hade tänkt oss. Att, men vi var fortfarande sugna på det huset, vi kan inte släppa det riktigt. Så
det. Nej, det är maffigt.
Ja, det är det. Ja, ja visst.
Vad hände vidare? Hur länge håller du på med entreprenaden och maskiner och grejer?
Det var nog ungefär till 85-86 någon gång där. Sån. Då började mitt liv att gå över i antikviteter. Och vi hade haft några auktioner då. Va? Jag hade ju haft gårdar, och på de här gårdarna fanns det ganska mycket möbler. Jag köpte dem liksom med inkromet.
Ah, ah.
Och då gjorde vi en auktion, och jag tyckte det var så himla kul. Va? Så jag tänkte, det här är ju någonting. Och det kom massa antikhandlare och frågade om, så det var fler auktioner. Och så gjorde vi någon mer auktion då. Va? Men sen började vi att köpa och sälja möbler. Så jag började åkte mycket på Skåne då, och skaffa stora fina matsalsmöbler, för det var väldigt populärt då. Och stora ljuskronor, kristallkronor och sådär. Så jag for ner till Skåne kanske 1-2 gånger i veckan ibland till och med, hämta då. Så att det, då tyckte jag det var lite renare än det här smörjiga med traktorer. Det blev lite lättare. Och det var lite lustigt, för att alla folk frågade efter stora matsalsmöbler. De ville ha med 10-12 stolar, och det var lite svårt att få tag i det. Det var ofta 4 eller 6 stolar då. Det var inte mer. Och då började jag söka. Jag tänkte, det finns ju nytillverkning i olika tappningar. Då. Så jag började forska lite i det och började ta kontakter i Tibro med de som tillverkar stilmöbler. Då. Så att eftersom det var, så var jag inne på stilmöbeltillverkningsbanan då, och börja måla och greja med det och sälja, och det gick hur bra som helst. Alltså det var helt enormt vad möbler man kunde sälja. Och då gjorde vi kundanpassade möbler, så att när kunderna kom till mig så sa de, vi vill ha en möbel i den färgen och det tyget och ett sånt skåp och en kristallkrona. Och då fixade jag det, och så åkte hem och levererade och ställde in det i rummet då, va.
Ja.
Jag fick ju jättemycket order över hela. Jag har ju sålt möbler till Anna från Gällivare, Anna ner till Skåne och till Island har jag sålt möbler.
Oj,
det var isländska läkare som jobbar på KSS. När de flyttade hem tillbaka till Island igen, då köpte de med möbler utav mig. Då.
Ja. Så att, hur gick reklam till på den här tiden då? Nu finns ingen, eller då fanns ingen Facebook?
Nej, och det var inget sånt, utan man fick annonsera i såna här inredningstidningar lite då, va? Och Göteborgsposten och Dagens Nyheter och Antik och Aktion och vad de hette, de här tidningarna. Hem och Antik, det fanns ju olika sådana här tidningar.
Ah, okay.
Där fick man, idag är det ju liksom gratis i stort sett,
ja,
och göra publicering utav vad man, och då på den tiden, och hemsidor och sånt, det fanns ju inte på kartan, va, utan det var ju bara att, jag fick ju ha katalog och jag tryckte själv och jag fotograferade och satt hemma och gjorde med en kopiator då och fixade till då, så lämnade han ut till folk då.
Ah, okay.
Så det var ju liksom, det är inte så att du kunde ta ett kort med mobilen och skicka den.
Nej, det är det jag menar.
Det tog ju alltså från att folk frågade efter en grej som kanske de kunde få på en vecka då, va, så kunde de kanske få lite information då, så att, det var, men det gick bra det med.
Hur länge höll du på med detta då?
År 2000 så kom jag till en brytpunkt, för då kände jag att jag jobbade 7 dagar i veckan dygnet runt i stort sett.
Kände du att kroppen tog stryk?
Både kroppen och familjen tog stryk.
Ja.
Det fanns liksom ingen tid kvar, för jag jobbade ju då med underhållning, var ute och då hade jag träffat Mats Ljung vid några tillfällen och varit med när han fyllde 50 och underhöll på hans 50-årskalas utanför Skara var vi då. Och då säger han till mig så här, du, sa han, nu när vi har blivit så kända med tv och detta, jag har så mycket att göra, så alla de här småjobberna jag har med föreningar och sånt, de hinner inte jag med. Finns det möjlighet att jag kan skicka över dem till dig, tror du, så du kan åka ut och underhålla? Jajamän, säger jag, det är inga problem. Och herregud, det blev ju liksom kaos. Det kom ju 4-5 jobb i veckan, du vet.
Oj.
Så jag fick ju börja sortera då. Och då började jag i måndagen med att åka till Tibro och hämta nya möbler som var beställda. Och så körde jag hela veckan måla och fixa och montera ihop. Och på lördagen så lastade vi lastbil full och åkte ut och leverera. Söndagen hade jag öppet för visning. Då kom folk från alla möjliga håll och tittade på grejer. Och sen hade jag varit ute fredagkvällen och lördagkvällen och kommit hem kanske framåt 12:30 då, va? Det gick inte. Det var liksom helt... Jag kände det bara att nu måste jag göra någonting åt det här. Så jag och vi diskuterade hemma i familjen hur vi... Och då sa jag att jag ville ha ett vanligt jobb och bara 7-4. Eller bara någon helt vanligt som man kan släppa allt det här ansvaret och det. Och det var ju antingen var det eller också hade jag fått trappa upp då. Och anställa 2 stycken. Men samtidigt så är jag den här kontrollfriker då. Så jag kände liksom att jag måste ha koll på när folk beställer en grej. Så måste jag vara den som kan få... leverera sen och veta vad de har beställt och vad jag kan inte lämna över den någon annan för då blir det inte säkert att bli rätt.
Nej.
Jag hade den filosofin. Så att vi bestämde oss för, och då var det en som jag hade som återförsäljare nere på kusten. Och då sa jag ju till henne då att jag kommer att lägga ner det här nu. Eller göra någonting, jag vill inte hålla på längre, det går inte. Ja, men då kan jag köpa företaget. Så då köpte hon hela inkråmet, lastbil, alla mina maskiner, alla mina visningsmöbler och allting då.
Okej.
Och så tog de ner det till kusten och de fick ju en jättesving där för de låg ju nära Norge då, va.
Ja.
Så de tyckte ju det här var toppen och få ta över alla mina kontakter och allting då. Och det var ganska skönt för mig då. Och,
men det är en jävla bra start för ett nytt företag.
Ja, visst var det. Hela kundsystemet, allting var ju med, va. Alla maskiner och de fick komma upp till mig och lära sig hur man satte ihop skåp och hur man målade. Och det var ju mycket för hand, var mycket linoljefärger och jag körde ju mycket med såna där grejer. Så att det var, men det var skönt att släppa detta.
Ja.
Men än idag ringer det folk 20 år senare och säger vi köpte möbler utav dig. Jaha, hur länge sedan är det? Ja, det är väl några år sedan, säger de. Jaha, vad heter du då? Ja, vänta lite då. Så jag går och tittar i mina gamla pärmar. Ja, det var ju faktiskt 99 eller 97.
Jaha.
Så du köpte möbler med det. Det är 23 år sedan. Ja, vi skulle vilja ha 2 stolar till.
Jaha, okej. Okay. Ja, det är
så att många har ju kvar sina möbler då. Så att Ja, det var lite kul. Man kommer ihåg många som är levererade till då. Det var lite personligt när man kom till Göteborg ut i Askim till de här stora lyxvillorna och fick komma in där och leverera möbler till läkare och till olika personer då.
Ja, det är klart.
Ja. Så att en som heter Fuxborg, han är presstalesman för polisen. Jag ser honom på TV.
Ja, han är med nere nu med skjutningen i Göteborg.
Eller har jag varit hemma hos och levererat möbler till.
Okej.
Han fick en matsalsmöbel utav mig då, som jag var där hos. Men då var han inte presstalesman på den tiden. Då var han nog vanlig polis bara.
Ja.
Det är sånt jag tänker. Ja, där var jag hemma hos honom.
Ja, men år 2000 säger du att då säljer du företaget vidare. Ja. Hur går tankarna då? Säger 7-4 jobb.
Ja, då började jag faktiskt jobba på Svenska kyrkan i Tidaholm. Så då blev jag vaktmästare eller jobba inom kyrkan då. Och tyckte det var görskönt att bara få slippa allt det här kvällar och försökte trappa ner då, va. Så att, men sen 2001 då hade jag jobbat i 2 säsonger. Så kom de och frågade mig, du vill inte börja jobba på museet? Jag jobbar ju här nu på kyrka, så jag, men jag, vi lägger ju ner här i november. Efter alla helgorna, då blir det, trappas det ju ner. Jag kan väl komma och kolla då i alla fall. Så jag började på museet 2001 då, i november. Och var med på första julmarken. Och sen jobbar jag hela vintern och ända fram till våren. Och då vill ju kyrka ha tillbaka mig igen då.
Ja.
Så då var jag tillbaka på kyrkan och sen året efter så har jag upp mig på kyrkan då, så sen har jag varit kvar på museet då.
Vad är det som lockar med att ta jobbet på museet då?
Ja, jag har ju sökt det jobbet förut, alltså 2 gånger till och med, tror jag, sökte jag jobbet på museet. Så att, och då var det någon annan som fick det, vet jag, men jag är ju så intresserad av historia och Tidaholm och sådär, så att ja, tänkte jag. Det får vi nog hoppa på då. Och det har jag inte ångrat.
Nej, men det känns ju som du är klippt och skuren för jobbet där nere. Men för oss som inte besöker ön och allt det så ofta, då, vad gör du på ditt jobb?
Ja, Jag har ju, pedagogiken är ju min huvudsakliga syssla då. Jag jobbar mycket med barngrupper och jag har historieföreläsningar för alla möjliga olika åldrar då, va. Allt från gymnasieelever till högskoleelever och sådär, och berättar om industrihistoria och sånt där då. Men det är mycket för tredjeklassare till exempel som läser om Tidaholms historia.
De är nere med lärare, va?
Ja, ja, och så kommer de till mig och så berättar jag, och så går vi ut och går stadsvandring och berättar om alla hus och varför de här husen ser ut som de gör. Allt sånt där då. Och det blir ju väldigt, jag gillar ju det, för att barna, och sen har vi ju, så levde vi förr ner på Turbinhusen, sjuåringar som kommer och lever 1800-talsliv då, va? Och det är ju bort emot 160 elever varje höst då. Och nu var vi igång i år igen, i fjol var ju coronan.
Ja, precis.
Ja, men nu är vi, var vi på banan igen då, va? Och det är lika inspirerande varenda år när det.
Ja. Tror du att Tidaholm är unikt med att ha det, för om vi tar Turbin ner dit och leva det här?
Ja, det är,
tror du det är många städer som försöker hålla kvar i?
Ja, Skara har ju fortfarande kvar på länsmuseet. Okay. Ja. Och just den här tidsresan som vi gör då, den är väl inte så van. Men vi har ju varit med på ett sånt här inom Västergötalandsregionen då, va? De har ju uppföljningar på såna här saker då, va? Och de är ju väldigt intresserade av vårat projekt då.
Ja.
De säger att det är, vi har alltså haft ända sedan, jag har ju hållit på i över 20 år med det nu då, men jag tror att det har hållit på i över 30 år. Så att jag tror det började redan på 89 eller någonting.
Ja.
Så det är rätt fantastiskt.
Ja, jag är född 81, jag kan tänka mig, ja. Jag är nästan 100 på att jag var där.
Mm.
Och då blir det ju 7 år. 88. Ja, ja, men det blir ju det då.
Ja, ungefär. Ja. Ja.
Och det är ju många som har gått, alla som har jobbat där nere och inte finns kvar nu då. Men ja, det är precis. Ju ändå något unikt att få göra och det och se barna då. För jag menar alla har en dator, en iPad hemma nu. Men alla har inte en kniv och kan tälja en bark.
Nej, precis.
Nej,
nej, det är ju fantastiskt att se hur olika barn liksom använder en kniv med. Då, va? Det, och många då som inte vågar ta en kniv, de tycker det är otäckt. Och så lär de sig, och de blir ju själaglada när de kan formatera någonting. Då, va? Även om de bara gör ett trästicka, så är det ju liksom något unikt, tycker de. Då, va? Så att det, och de får såga ve och bära och grejer. Och barn i den åldern är ju väldigt hjälpsamma och vill så mycket. Va? Så det är liksom en bra grej. Och det, vi gör ju inga, många säger, men nu får vi förnya det här lite då. Va? Och nu ska vi göra det. Och vissa, men det ska inte göras någon förnyelse. Och de vill ha genusperspektivet med i det. Va? Att alla pojkar och flickor ska göra samma. Här är det ju uppdelat. Och det är ju för att visa hur det var på den tiden.
Ja,
det,
ja, ja.
Det är ju inte för att liksom...
Nej, det är inte att motarbeta.
Nej. Utan,
men allt behöver inte förnyas.
Nej.
Så enkelt är det ju.
Det har ju varit en del som har jobbat och som har sagt det, att nu får du nog sluta med det där då. Va? Nu får du nog börja så att flickorna får tälja barkbåtar. Och nej, säger jag, det gör vi inte.
Nej, men det är ju en grej i livet och en gång.
Ja.
Eller, ja, men liksom, ja, så precis. Det är inte att det är hela Tidaholms kommun.
Nej, och det blir ju ett diskussionsämne sen då i skolan. Då, va? De kan ju ta upp det här då, va? Hur det var för att det var väldigt uppdelat. Och det, då lär de sig ju någonting utav det också. Jag tycker det är jättebra. Så där får vi hoppas att det får vara kvar i.
Ja, absolut. Men om vi går tillbaka till museet igen nu då. Det har ju blivit, när började det här, sa du, 2001?
Ja.
Då är det 20-årsjubileum i år.
Mm.
De 20 åren då, om vi så sammanfattar dem kort på 5 minuter nu, Per. Vad är det för grejer du minns, höjdpunkter som har varit, som ni har satt ihop där nere eller har varit?
I början då läste jag in mig mycket då, va? Och läste och läste och läste. Och sen började jag ju guida då.
Ja.
Och i början så hade jag ju liksom, ja, jag fick ju ha med fusklappar och sådär, men nu har jag ju liksom hela den här guidningen i huvudet då, va? Så nu kan jag ju blabbla i 3 timmar. Och det är ju rätt fantastiskt när folk får höra liksom hur Tidaholm har växt fram och sådär, va. Det är, jag tycker det är jätteroligt. Så att vi har ju verkligen satt Tidaholm på kartan bland de som kommer utifrån då. Det, när de får reda på biltillverkningen och tändstickor och hur allting startar och det. Att det blir en stad utan en liten bonnahöla egentligen då. Tidaholm var ju inte större än Fröjre på 1800-talet, så att, Och så började det växa då på grund av de här fabrikerna. Och det. Så att det, den storyn är ju häftig att få lägga fram. Då.
Ja.
Verkligen.
Absolut.
Och sen har vi haft en del spektakulära utställningar. Det Medusa-utställningen är ju något som var helt outstanding då.
Den slog stort, eller?
Ja. Vi hade ju folk från hela världen, på att säga. Men i alla fall från Europa. Det var ju från Finland och Norge och överallt kom det ju folk. Och första dagen vi skulle öppna den här utställningen och jag tittade ut, vi höll på att sortera och plocka i ordning. Och jag tittade ut genom fönstret, eller genom dörren där i glas och för se en kö som på Ullared ungefär.
Oj.
Jag sa, vad är detta? Och det var väldigt in folk. Och kassaapparaten gick sönder.
Ja.
Vi fick ta fram en skokartong igen och börja plocka pengar i det. Ja, det var något helt enormt alltså. Och vi sålde ju t-shirtar, kepsar, cd-skivor. Allt sålde slut. Från den minsta t-shirten som var till bebisar. Aha. Ända upp till 15 gånger XL. Så allt såldes. Allt. Ja. Så att det var enormt alltså att det blev sådana. Sen hade vi Star Wars-utställningen och den var också väldigt välbesökt. Som handlade om Star Wars och alla de här grejerna runt omkring då. Det var också sån här.
Men vem är det som kommer på idéer? Eller är det en grupp på kommunen? Ja, eller får nej, du?
Det med Eddie Medusa, Hanna Eklöf jobbar ju där då och hon var ju väldigt mycket för och göra såna här persongrejer med då, att man kunde, och det var ju det vi ville skildra med Eddie Medusa-utställningen. Det var ju hans personlighet och vad, hur han, hans uppväxt och allt. Det var inte bara det här, inga brötgrejer.
Nej.
Det, och det blev ju väldigt bra, va. Folk fick ju en annan uppfattning. Vi kunde ju liksom lära ut någonting utav detta, va. Och det blev ju riktigt bra faktiskt. Så att det, och det var ju något som Hanna sa ju till mig, kan inte du ta reda på lite om, jo men jag känner ju Peder Svedes, ja, för tusan, han har ju spelat ihop med Eddie, så han har säkert lite grejer hemma.
Ja.
Och det blev ju jättebra. Han kom ju dit med allt han hade som påminner då, eller, och alla historier och sånt där som han berättar. Då. Så att, och ja. Vi hade ju folk från alla möjliga håll i Stockholm och sådär, så vi var ute och åkte. Men den här utställningen hamnade ju både i Västerås och i Växjö sen då, som en vandringsutställning. Då, va? Och det kom ju lika mycket folk där och det var ju.
Ja.
Tyvärr sen då så krympte vi ner den här utställningen till en permanent utställning som det kallades. Men sen kom det andra beslut och då skulle utställningen plockas ner då, va.
Ja, okej.
Okay. Idag har vi ingenting kvar utav det, det är tomt. Och där ringer folk alltså fortfarande och vill komma och titta på utställningen. Så det går liksom inte att.
Det kanske kan bli att den återuppstår.
Ja, jag tror att det kan bli en revival på den framöver. För den är, det var ju fruktansvärt vilket sug den var alltså.
Ja.
Det satte till honom på kartan.
Ja. Några andra grejer som du minns de här åren du har gjort då, 20?
Ja, och 2003 hade vi ju 100-årsjubileum från första bilen och vi hade ett jättestort rally och vi fick låna till Tidaholms bruks äldsta tillverkade bil som finns kvar från 1909 då, den har ju vi på museet och den fick vi låna ut hos Svedinos bilmuseum då. Sen renoverade vi den med hjälp av bidrag från Riksantikvarieämbetet och den har vi kvar än idag.
Ja, okay.
Och det är ju alltså en bil som är nu då 111 år då, eller vad det blir då, va?
Ja.
Och det är ju rätt fantastiskt och vi fick ju hjälp och fick igång den till och med så att vi startade den då, så att. Men den står ju nu som på hedersplats på museet då.
Ja.
Så att det, vi har ju en fantastisk bilgrupp som hjälper till att bygga bilar och gör att vi får levande gör historien med bilar som går att starta och köra då. Alltså de är ju närmare, börjar ju bli mot 100 år allihopa de här bilarna nu. Så det,
ja.
Det är ju rätt intressant. Sen har jag ju en egen brandbil och en 25 då som jag har köpt. Så att,
är det den som rullar när ni kör Lucia tjejer?
Nej,
det är inte den.
Nej, det är Tidaholms egna brandbil.
Ja.
Min när jag är ute och åker med. Jag brukar vara med på cruisingen med den ibland. Då har jag varit
Ja, just det.
Då har vi varit ute och åker med den. Så ja. Att det är ju häftigt att ha en egen Tidaholmare.
Ja. Traktorer är ju någonting som har varit stort. Det hörde vi i början på programmet. Första traktorn 13 år.
Ja.
Hur många traktorer äger du nu?
45.
Ja, och de har du stående.
De har jag på Ekedalen. Jag har ju en liten ställe där uppe. En gammal fabrik är det egentligen. laminitfabriken där man gjorde tennisbanegrus på 70-80-talet. Ja. Där har jag stoppat in fullt med grejer.
Och det går inte in mer?
Nej, nu börjar det bli så. Nu köpte jag 4 mopeder här om dagen, så nu får jag sätta ryggen emot dörren och trycka.
Aha, till, okay.
För att få in. Det börjar bli kaos. Men jag har en bit över 40 traktorer, 45 tror jag det var nu. Plus grävmaskiner. Jag har en entreprenaddel också, lastmaskiner, traktorgrävare. Och jag har till och med fått ut en som har sett en av mina YouTube-filmer då, en väghyvel nu då, i Motala som jag ska försöka ta hem.
Ja.
Så att jag får en full gul, som jag kallar då, en gul serie. Ja, då, alla de gula maskiner från 50-60-talet då.
Ja, okay. Men,
så att jag kan ju ta emot lite besökare och visa mina grejer då. Va? Och den äldsta traktorn jag har nu då, den är ju från 1922 då. Så att den är ju 100 år nästa år då.
Startar allt som står uppe?
Allt startar. Allt som står inne nu startar och går att köra ut. Ja. Egen maskin då. Sen har jag en massa traktorer som står utanför som är renoveringsobjekt då. Men allt som jag har inne startar.
Ja.
Och det börjar bli dyrt nu med bensin och diesel och tömma i. Ändå om jag bara kör dem ut och in så får den här i 5 liter i varje. Du vet, och det är en sån här 20-liters dunk. Kostar ju en 400 spänn idag. Den räcker ju bara till 3-4 traktorer. Sen är det slut. Fast det,
ja, nej, det är dyrt.
Det blir dyrt.
Ja.
Och flytta dem. Och sen så man har försäkring och grejer på dem då. Så att de inte där brinner upp eller någonting. Så det.
Ja.
Men det är ju jättekul. Nu har jag ju fått ihop en sån blandning med olika traktorer då. Va? Så nu känner jag liksom att nu kan jag börja och visa dem för folk då. Så att,
ja, det är klart.
Ja. Och så har jag en lastbil också. Och så har jag veteranbilar, några stycken, inte så många. Men jag har ju någon Duett och någon gammal Citroën. Och så massa mopeder givetvis.
Ja. Ja, det är mycket. Vad tiden börjar springa iväg, så vi ska ta en sista paus innan vi avslutar med 5 snabba.
Convinces me more. When you're in love with a beautiful woman, you watch her eyes. When you're in love with a beautiful woman, you look for life. Everybody tempts her, everybody tells her.
Så, då var det dags att avrunda dagens program med 5 snabba med Per Wahlström. Landet eller stan?
Landet.
Traktor eller lastbil?
Traktor.
Hus eller lägenhet?
Hus.
Barn eller vuxna? Och nu tänker jag ju på ditt arbete.
Barn.
Filmer eller serier?
Filmer.
Har du några favoritfilmer eller skådespelare? Svenska eller utländska eller något? Eller?
Dokumentärer. Jag tittar ju inte på annat nästan.
Nej, nej men det har ju med ditt intresse att läsa på och vara kunnig där du ska.
Ja, jag är ju historienörd när det gäller tv med. Och jag har ingen tv faktiskt nu.
Nej.
Ja, den står i, på golvet inne. Jag har inte ens kopplat in den.
Nej.
Men när jag väl gör det, då är det vetenskapskanaler och sånt där. Och history channel och sånt som... fastnar, som jag fastnar i alltid om. Det är inget annat.
Nej. Nej, men jag tänkte att du kanske var en sån som fastnade i gamla, när de bygger de gamla bilar bort i USA.
Ja, jo, det,
sådana program då.
Det kan jag ju titta på någon gång då. Va? Men det måste vara realistiska program. Det får inte vara sådana här trams då. Va? För det gillar jag inte.
Nej.
Och allt som är påhittat, vad det än är, kriminalserier och sånt. Jag vet att det här är inte riktigt. Är det något som att det bygger på en verklighet?
Ja.
Då kan jag tänka mig att ösla några timmar på en serie, på en program då, men inte
annat.
Inte om det är påhittat, att det sett någon och hittat på en historia om någon som har mördat dig, tycker jag bara.
Nej, det är ingen
idé. Det är att ösla tid bara. Ja. Jag vill veta vad, att det är fakta det jag ser på. Det, jag är rätt trilsk med det.
Ja. Men du ska ha stort tack Per för du ställde upp på intervjun, men jag kommer göra så, jag kommer kontakta dig igen och så kör vi en ny inspelning och nästa gång så lägger vi allt fokus på Tidaholm och så får vi höra historien där, för den kommer bli intressant.
Den ska vi ta, för den kan jag.
Ja, det tror jag säkert. Men stort tack för att du ställde upp.
Tack själv, hej då.
Det var allt för denna veckan. Och veckans sponsor är Fitnessmixen, kostrådgivning och PT online.
Står du och stampar utan att veta hur du ska ta dig vidare? Att anlita en kostrådgivare eller personlig tränare som man känner förtroende till skulle jag säga är en väldigt bra investering. Oavsett om du vill gå upp eller ner i vikt, hitta en balanserad vardag eller fokusera på att förse din kropp med de bästa förutsättningarna du kan. Hälsa kan se ut på många olika sätt, men hur man än vänder och vrider på det så har vi bara en kropp och den måste vi ta hand om. Jag kan hjälpa till att hitta en vardag och en balans som fungerar för dig. En bra grund att stå på och utgå från. Hälsa som kommer inifrån och ut. Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka ett mail till jessica.evelina@hotmail.com eller besöka Fitnessmixen på Instagram för mer information.